Kära lyssnare, hjärtligt välkomna tillbaka till Insikter från utsikter, podden du mår bra av. Vi har kommit fram till avsnitt 101. Vi går mot 200. I det här avsnittet ska ni få träffa specialpedagogen Annika Westman. Hon lyssnade på min podd, var med i en tävling, vann en t-shirt från Peter Englund, och när jag överräcker den t-shirten när vi ses på Bergvik i Karlstad så får jag en bok i handen som Annika har skrivit. Jag läser den boken och inser att här ska vi göra ett avsnitt. Och det är det avsnittet som ni får lyssna på nu. För jag tänker inte tjata så mycket mer om det. Så här kommer avsnitt 101 av Insikter från utsikter med Annika Westman. Annika Westman följde med en vän för att se på en film om volontärarbete i Sydafrika. I filmen berättas om organisationen Bobby Bear, och Annika fattar direkt att hon behöver åka dit. Efter sitt volontärsarbete så skriver Annika en bok om sin tid före, under och efter den upplevelsen. Boken heter Mitt solonamn är Inge Låsi, och en berättelse om hur mod kan förändra ett liv. Hur övervinner man sin egen rädsla? Hur hanterar man sin ångest över att små barn utsätts för sexuellt våld? Och vad är drivkraften i volontärsarbete? Detta och mycket mer kommer här. Men först, en fin gåva. Nej, vi kanske pratar en och en halv.
Ja, ungefär. Det blir jättebra. Ja. Men jag lägger mig i dina händer.
Ja.
Ja,
vad fint.
Ja.
Vilken gåva.
Ja, och det är en gåva att få göra också.
Ja, ja. Då ger vi varann oss själva.
Ja.
Kära lyssnare, hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av podden Insikter från utsikter, podden du mår bra av. Idag har jag glädjen att ha författaren, konsulten, specialpedagogen och coachen Annika Westman. Hjärtligt välkommen.
Tack så jättemycket, Malte.
Jag tror vi startar direkt för att liksom sätta dig på kartan för de som inte har koll på vem du är, med en liten faktaruta.
Det blir bra.
Fullständigt namn?
Lena Annika Westman.
Ålder?
54.
Bor?
I Mariestad.
Civilstånd?
Förlovad.
Familj?
2 vuxna barn.
Yrke? Var vi inne på lite kanske, men...
Ja. Det var ju väldigt generöst av dig att börja med författare. Det är ju att jag drar lite efter andan när jag säger att jag är författare. Jag har ju skrivit en bok, för all del.
Ja, det där är intressant. För det, jag har pratat med fler som har skrivit böcker. Någon påstod att man ska skriva 3.
Jag har också hört det.
Ja, innan man får kalla sig författare.
Men jag tänkte,
och vem bestämde det då?
Ja, det vet jag inte. Men jag tänkte att om det är en dröm jag har, eller en så här lite större kostym, så tänker jag att då kan jag växa in i det.
Mm.
Och skriver jag hela tiden, men inte, även om inte det allt publiceras.
Nej, för du har skrivit sedan du var liten?
Ja.
Alltså du har alltid varit en skrivande människa?
Ja, det skulle jag nog säga.
Ja. Så då undrar man ju inte om du inte har blivit författare längs vägen, även om du inte har publicerat mer än en bok än. Ja, det är därför någon annan avgör, känner jag.
Ja.
Hobby?
Ja, det är lite olika saker. Jag tycker om att snickra och renovera grejer i trädgården. Läsa. Och nu för tiden så kan man ju säga att man läser även när man lyssnar på böcker.
Mm.
Det gör jag ganska mycket. Jag tycker om biografier, få ta del av människors berättelser.
Mm. Vi ska återkomma till det där, för det är någonting med dig och möten med andra.
Mm.
Äter helst?
Mat som är snäll mot min kropp har jag ju tvingats inse på senare tid.
Vi var ju och käkade lunch innan det här, och då sa du just det. När jag frågade, vad är det du äter? Nej, vad är det du inte äter? Mm. Och då sa du, det är nog bättre, vi koncentrerar oss på det jag äter.
Ja.
Har det hänt något sista åren eller vadå?
Ja, alltså jag upptäckte ju, eller insåg kan man väl kanske säga för några år sedan, att jag är ju, jag tål verkligen inte socker. Min hjärna får ju spatt. Jag blir ju knäppare än vanligt av socker. Och vill ju...
Vad händer?
Ja, men då vill jag äta en häst. Ah. Och det hade varit bra om det bara varit en häst. Men det är då en massa onyttigheter istället.
Det liksom öppnar
ja, det triggar. Ja, det triggar som attan. Och sen har jag väl insett då att det där med mjöl och mjölk är heller inte så himla bra för mig.
Nej, utan du är mer koncentrerad på häst.
Ja, ja och nu sist har jag faktiskt ätit ganska så växtbaserat.
Ah.
Vilket ju kroppen jublar över.
Mm. Jag märker... Har du märkt skillnad?
Ja,
En häst är väl lite växtbaserad från början kan man säga.
Ja, hästen är ju det. Mm. Men kanske inte köttet.
Kanske inte. Allt kött är hö. Eller vad står det i någon psalm?
Ja, just det. Mm. Nej, men så, ja, jag har också blivit inspirerad av min dotter som äter väldigt veganskt och har gjort det i flera år. Och det är ju väldigt spännande att få ta del av en... Ja, men som en ny värld kan man säga.
Mm.
Och nu har jag dessutom glädjen att leva ihop med människor som tycker att det är så roligt med ny mat och annan mat.
Okej.
Okay. Så det är ju guld för mig.
Ja.
Jag behöver inte känna mig så krånglig.
Nej.
Och det är gött. Jag krånglar mig mycket annat.
Vad menar du med det?
Eller ja, nej, men det känns väl så ibland. Jag tycker saker och jag vill saker. Och, ja,
ja vi, det kommer vi ju snart att märka.
Ja.
Den här faktorutan brukar jag hålla kort, men nu har jag sladdat ut redan.
Okej, då sladdar vi in.
Mm, dricker helst?
Vatten med citron, men det är klart att jag tycker att ett gott vin är väldigt bra också.
Mm. Rött eller vitt?
Ja, hjärtat vill ju dricka rött, men det vill inte mina njurar. Så då dricker jag glatt ett glas chardonnay.
Mm. Vad händer med dina njurar?
De orkar inte riktigt med att hantera rödvinet.
Så du blir dålig?
Ja, får ont i ryggen.
Ah.
Opraktiskt kan man säga.
Och onödigt.
Ja, väldigt.
Eftersom man väljer vad man häller i sig så att säga.
Ja.
Ja, chardonnay.
Mm.
Favoritförfattare?
Ja, den var ju klurig. Ja, nu står det ju lite still här.
Ja, den kan få komma under tiden.
Ja.
Vi lägger den bakom örat.
Det kan vi göra.
Så länge.
Ja, det kanske inte är en, det kanske är flera författare.
Ja, exakt.
Ja.
Du, jag sa kanske inte välkommen hit ens en gång.
Jo, jag tror du börjar med det, men tack ändå.
Ja.
Och igen.
Ja, hur mår du?
Jag mår alldeles förträffligt.
Och det beror på?
Ja, att jag sitter här med dig är ju en av de stora anledningarna skulle jag säga.
Mm.
Och att jag fick vara med igår kväll när du hade ditt jubileumsavsnitt.
Det 100:e avsnittet så satt du längst fram i mitten.
Ja.
Det är snyggt. Jag har ju också noterat att vi är inte ensamma här, du och jag.
Nej.
Det har dykt upp någonting.
Ja, det stämmer.
Någon grön nalle.
Ja.
Som, du har inte sagt något utan helt plötsligt så sitter den bredvid dig i soffan.
Ja.
Vad är det för något?
Det är en tygbjörn. Du nämnde ju att jag har skrivit en bok.
Mm.
Och boken handlar ju delvis om när jag gör volontärtjänst i Sydafrika.
Just det.
Hos en organisation som heter Bobby Bear.
Och är det här Bobby Bear?
Det här är Bobby Bear.
Oj.
Och det här, nu kastar vi oss ju rakt in.
Ja, det gör vi. Men det var så nyfiken på eftersom du sa ingenting utan när intervjun börjar här så upptäcker jag i liksom ögonvrån att vänta här nu sitter en grön björn och stirrar på mig.
Ja, och du kan bestämma om vi ska prata om björnen nu eller om vi ska göra det om en stund.
Vi spar björnen eftersom vi ska komma till din bok sen. Men jag vill liksom lära känna dig först.
Det går utmärkt.
För det börjar ju med att du lyssnar på min podd. Är med i en tävling, vinner en bok va?
Nej, jag vann en t-shirt av Peter Englund.
Så var det ju.
Mm.
Och när vi träffas på Bergvik i Karlstad och du får den här t-shirten så får jag en bok. Och redan när vi pratar under det mötet så märker jag att det här är ett avsnitt. Så tänkte jag läsa boken och så, då var jag helt övertygad om att nu har vi ett nytt avsnitt i Insikter från utsikter.
Vad roligt.
Mm. Så jag tog kontakt med dig och frågade om du ville.
Såklart, jag ville.
Ja, det är inte alla som vill, men jag blir jätteglad att du sitter här.
Ja, det är jag med.
Så vem är då Annika Westman som jag känner ju inte dig jättebra, men vi har haft lite kontakt via Instagram. Mm. Jag insåg idag att vi inte har varandras telefonnummer.
Nej, det.
För jag var på möte och du lånade mitt hus, eller mitt, vårt hus. Och jag tänkte, du har ju inte lösenordet till vårt wifi.
Nej.
Så kom jag på, hur ska jag få tag i dig? Men du hade löst det, du är ju en pragmatisk kvinna.
Ja, jag vände på router och tittade.
Sen var det klart.
Japp.
Ja. Vi får byta nummer sen.
Det tycker jag.
Så kan man få lite mer direktkontakt.
Absolut.
Ja, men vi var inne på det då. Vad gör du? Du pratar dalsländska, så man förstår att du kommer från Dalsland.
Ja. Jag är uppväxt i Dals Rostock, en liten kurort har varit det för länge sedan. Sen bodde jag en massa år i Mellerud. Och ja, levde mitt familjeliv där. Och sen flyttade jag till Åmål. Där jag stortrivdes. Och svor att jag aldrig skulle flytta därifrån.
Hur gammal var du när du svor?
Ja, då var jag väl 46.
Mm.
När jag flyttade dit. Att här ska jag vara. Ja. Här är det bra.
Mm.
Och det var det.
Mm.
Men sen så ramlade in en kärlek i mitt liv.
Mm.
Och han var inte riktigt lika mobil som jag. Och då fick jag ju inse att antingen så har vi ett distansförhållande. Och det hade vi 2,5 år, eller 2 år lite drygt. Och det gick väl rätt bra. Mm. Men det är tråkigt och jobbigt med dessa avsked hela tiden. Jag märkte att det slet mer på mig än vad jag ville medge.
Ja.
Så jag överraskade honom med att säga, vet du vad? Jag tror vi ändrar på det. Jag tror att jag flyttar, ja.
Mm.
Och han höll på att sätta maten i halsen, stackaren.
Ja, du passade på att säga det när han hade mat i mun.
Ja, då kunde han inte protestera lika lätt.
Smart.
Ja, nej, men så där rör jag mig geografiskt. Sen har jag kvar min sommarstuga.
Ja, för du bor nu i Mariestad.
Ja, det gör jag. Jag flyttade till Mariestad. Liksom
på andra sidan Vänern, ja, kan man säga.
Det är väl typ 4 mil tvärs över och 20 mil runt.
Mm.
Från Åmål till Mariestad.
Det är så långt.
Ja, det är det.
Men ja. Du jobbar kvar i Åmål?
Nej, jag har några uppdrag kvar. Men jag är lite så här i ett skifte nu. Mellan att starta upp lite nya kontakter. Och att ja, men etablera mig på andra sidan Vänern. Och också starta upp mer digital verksamhet så att jag blir mer platsoberoende.
Mm.
Men jag har några uppdragsgivare kvar och jag stortrivs ju med dem så att jag åker ju gärna.
Okej.
Okay. Ja.
Så det blir en del bil?
Ja, så är det.
Mm. Och ditt jobb är att?
Ja, jag konsultar ju då som specialpedagog.
Ja, och det där, ja, just det.
Som specialpedagog.
För consulting, det kan ju vara som
det
helst.
Kan, absolut. Mm.
Men är det skolor som köper din tjänst? Eller?
Det är skola, men mest förskola. Och det är nog mer så att jag har styrt det dit eftersom jag är förskollärare i grunden. Men sen har jag jobbat på skolor. Jag har jobbat på högstadiet och mellanstadiet. Och så, men jag är väl kanske mer förtrogen med verksamheten i förskolan. Sen beror det på vilka förväntningar man har på mig. För det är klart att om jag handleder pedagogiskt så kan jag givetvis göra det oavsett storlek på barna eller eleverna.
Mm, mm.
Så att det funkar ändå tycker jag.
Men du har varit fast anställd då någon gång?
Som... Ja. Jag var fast anställd fram till 2014. Mm. Och då hade jag jobbat i 10 år kommunalt som specialpedagog.
Mm.
Och sen åkte jag på kurs, en sån här helgkurs där man får skåda inåt och fundera lite grann över vart är jag i det här livet och vart vill jag vara och hur har jag det med mig själv.
Mm.
Och då var det ett tillfälle i slutet på den här kursen när vi fick mingla, jag tror jag kanske 75 personer, vi kände ju inte varann. Men vi fick mingla i ett rum och när vi stannade upp framför någon person så skulle vi ställa frågan: vem skulle du vara, eller vad skulle du göra om du var 100% dig själv?
Mm.
Och jag ställde frågan och jag fick den också till mig. Och när jag fick den till mig så hörde jag hur min mun svarade. Jag skulle våga möta mina rädslor och jag skulle våga älska mer. Och så...
Blev du förvånad själv över dina ord?
Ja, det blev jag.
Uh-huh.
Det hade nog legat där och puttrat ett tag, men jag hade nog inte vågat riktigt kika på det. Stå ut med det på något vis. Och jag var nog egentligen ganska bekymrad över vad det skulle föra med sig.
Mm.
Och det följde ju med sig att jag åkte hem och sa upp mig från jobbet.
Mm.
Och sen tänkte jag, oj då, vad händer nu? Jag började med att sova i 3 veckor. I princip. Sen tror jag att det, alltså i någon mening hade det nog kanske funnits någon liten sån här väldigt försiktig längtan att kanske ändå skulle kunna våga pröva göra något annat eller våga köra eget eller vad skulle det vara, hur skulle det gå. Jag har, alltså, det finns inget sånt företagande eller entreprenörskap i företagsform i min familj som jag kan liksom komma på. Jag hade inga sådana vare sig influenser eller kunskaper med mig. Så det var ju verkligen att kasta mig ut och hoppa med förbundna ögon, kändes det som.
Mm. Vad tror du var som gjorde att du vågade?
Jag tror att hade jag inte gjort det så hade jag blivit långvarigt sjukskriven.
Mm.
Jag var nog på god väg. Och springa rätt i den berömda väggen.
Av tristess? Eller
nej, att
du jobbar för mycket?
Ja, och framförallt, alltså jobba mycket går ju bra att göra om man känner att man har koll på läget eller att det är hanterbart.
Mm.
Men det växte mig över huvudet. Och det, jag kan inte lasta någon annan för det. Ibland kan man tycker att arbetsgivare skulle ha gjort saker och ting. Jag ser det inte så, för att jag hade inte riktigt redskapen att dra i bromsen. Och jag hade inte kanske heller den självkänslan att säga, vet du vad, nu är detta lite för mycket för mig. För jag var på en ny plats och jag ville så innerligt gärna visa att jag dög. Genom att prestera. Det är ju ett klassiskt tema.
Ja. Faktiskt.
Ja.
Mm.
Så att jag tror att det var nog mitt sätt att rädda mig själv, att jag sa upp mig. Lite drastiskt kan man ju tycka.
Mm.
Men jag hade en fantastisk chef som efter att vi hade pratat om det här så sa hon att vet du vad, Annika, vi pratar inte mer nu för då kommer jag börja gråta. Utan gå ut, ha ett liv, det här kommer att bli fantastiskt.
Mm.
Och maken till kärleksfullt ledarskap från en chef, det tror jag aldrig har stött på.
Det är stort, för man kan ju tänka sig att den personen gärna hade tänkt sig att du blev kvar.
Hon uttryckte ju det också.
Mm, jo, men det låg ju nästan i det att hon säger nu måste vi sluta prata annars börjar jag gråta.
Ja.
Mm. Och sen dess har du varit egenföretagare?
Ja.
Mm.
Och då har jag ju företrädesvis, eller främst mest, jobbat som specialpedagog. Men jag har också haft fina, trevliga, väldigt utvecklande och intressanta uppdrag som jobbcoach, alltså för kompletterande aktörer till Arbetsförmedlingen.
Mm.
Där jag har fått jobba med vuxna människor som jag också har längtat efter i många år. Att, jag menar, som specialpedagog och förskollärare, då jobbar man först med barn och sen är det lite pedagoger och så är det då lite föräldrar som man ska hantera också. Det känner ju du igen från din lärargärning.
Absolut.
Och då kände jag väl att det skulle vara väldigt roligt att få jobba med vuxna människor där man är liksom direkt till källan.
Mm. Vad är roligast?
Mixen.
Ja. Ah.
Tror jag. Alltså variationen.
Mm.
Jag har också haft förmånen att få jobba en hel del med integration i de här sammanhangen. Det har också varit otroligt lärorikt. Väldigt, väldigt intressant och ja, men spännande. Du antydde det förut och det är verkligen så. Jag älskar ju att möta nya människor.
Mm. Vad beror det på, tror du?
Ja, det är väl för att jag är så himla nyfiken.
Ja.
Och jag har ju ofta känt att jag kanske frågar lite för mycket, vill lite för mycket och så. Men så har jag märkt att det verkar som folk tycker om att prata om sig själva. Och då är det ju fint att få vara den som lyssnar och få ta del av människors berättelser. Och när jag då har haft det som uppdrag att först göra en kartläggning, vart kommer du ifrån? Vad har du med dig? Vart vill du? Och vad kan du? Hur ska vi gå vidare? så är det ju en fantastisk plattform för att skapa kontakt och relation.
Mm.
Så många av de här människorna som jag har jobbat med, det här är i alla fall min bild, det kan ju hända att någon av dem tycker något annat, men min bild är ju att vi har lärt känna varandra på ett väldigt gott sätt, och det har ju också gjort att jag har lärt mig så mycket om andra människors sammanhang. Det är jättespännande att möta folk från Sverige, absolut, för Sverige är inte så homogent som vi får för oss. Men det är klart att det kryddar lite extra om någon kommer från Syrien eller Somalia eller Afghanistan eller ja,
eller Sydafrika.
Eller Sydafrika för den delen.
Mm. Vi kanske skulle ta Sydafrika nu, för det är ändå en del av världen som har förändrat dig extremt mycket, tycker jag man kan läsa när man läser boken.
Mm. Mm, absolut.
För alltså, du åker till Sydafrika första gången med din pappa, va?
Ja, det stämmer.
Nästan, inte under tvång, men lite grann bara för att vara schysst mot pappa.
Han ville så väldigt gärna åka iväg. Han kunde inte få med sig mamma. Och han längtade nog också, det sa han inte, men det förstod jag ju sen, han längtade nog efter att vi skulle göra något sånt tillsammans. Jag har alltid varit pappas tös. Vi har båda haft väldigt hett temperament. Mitt har lugnat sig, och det gjorde även hans ju äldre han blev. Men, så vi har ju rykt ihop och bråkat mycket. Men det har ändå varit vi på något vis. Ja, men jag slarvade nog också lite grann när han frågade mig. För då började jag direkt tänka på att ja, fast då när vi skulle åka dit, då skulle jag göra något annat. Och det, ja, jag hittade massa hinder. Och så kom jag hem till min dåvarande man som sa, men det är väl klart ska åka med. Och jag hoppas att jag har sagt det till honom, och annars så säger jag det nu. 1000 miljoner tack för att du sa det, för att ja, allt andra hade ju inte hänt annars.
Nej.
Det som hann hända innan vi åkte iväg, det var ju att vi också skilde oss.
Mm.
Det var ju dramatiskt nog. Så pappa och jag åkte på semester.
Hur länge var ni gifta?
Vi var gifta i 17,5 år, men hade varit tillsammans i 22.
Mm. Och det är han som...
är pappa till mina barn.
Ja.
Mm. Ja.
Och ni har kontakt nu också?
Ja, mer eller mindre.
Mm. Ja, vad är det då? Mer eller mindre?
Ja, det är nog mindre,
mm.
skulle jag säga. Nu hade vi jättefint tillfälle i augusti när vår dotter gifte sig. Det var ju ett fantastiskt tillfälle, det måste jag säga.
Har han gått vidare med ny kärlek eller?
Oklart. Han är lite förtegen av sig. Ah. Men inte något som verkar vara offentligt.
Okej.
Okay. Jag vet inte.
Nej.
Nej. Jag önskar det och jag hoppas det.
Mm. Det var inte det vi skulle prata om egentligen.
Nej.
Det är jag som är nyfiken bara. Du åker till Sydafrika med pappa.
Ja. En typisk pensionärsresa.
Okej.
Okay. Det var, då var ju jag alltså, det var 2010. Jag hade precis fyllt 42. Det var jag och ett par i 55-årsåldern, alltså min nuvarande ålder, som inte var pensionärer. Annars var alla andra det. Och alla utom jag och pappa var par.
Mm.
Och vi reste iväg 2 veckor efter att jag hade flyttat. Det var spännande på många vis.
Mm.
Det var en vinresa. Vilket ju i sig var väldigt lustigt, för min pappa var inte det minsta förtjust i vin.
Men hur, var det han som hade bokat resan?
Ja, ja, ja.
Han hade inte riktigt koll på vad han hade bokat in sig på.
Ja, eller så tror jag han tänkte, men det blir trevligt. Ja. Och Annika tycker om vin, så det blir nog bra.
Ja, ja.
Ja. Mm. Och så ingick det att vi skulle cykla för att transportera oss. Det var en ganska så klimatsmart resa, i den mån det är möjligt att göra en klimatsmart resa när man flyger 1000 mil.
När man väl är på plats då, så var det klimatsmart.
Ja, och det var också ett upplägg där de boenden vi hade var i hög grad organiserade så att det fanns inte så mycket mellanhänder, utan det vi betalade, det kom de liksom ägarna till del väldigt snabbt. Så ja, det fanns mycket tanke bakom den resan.
Cykling och fair trade i en slags kombination.
Ja, kan man säga. Och nej, men jag blev jätteförtjust i inte bara vinet utan landet och människorna.
Det är mycket bra vin som kommer från Sydafrika.
Ja.
Kunde du dricka rödvin då?
Nej, då körde jag nog mest på det vita.
Ja.
Ja. Men de var fantastiskt chardonnay.
Mm.
Sen har de ju en alldeles egen druva, Pinotage.
Just det.
Som är en röding.
Mm.
Så den fick jag ju försöka smaka lite på. Men, nej, men det var en fantastisk resa på många vis. Och ja, men pappa sa vid ett tillfälle, vi har cyklat första dagen, då vi var runt på om det var 2 eller 3 vingårdar. Det var kuperat och pappa började bli lite gammal och var nog kanske inte fullt så pigg som jag hade trott. Så han slet med cyklingen. Och så sa han det efter den första dagen att nej, vet du vad? Imorgon stannar jag vid poolen.
Mm.
Jaha, sa jag. Ja, först ska jag cykla som en jävla dåre och sen ska jag dricka det sura vinet. Ja.
Ja, jag tycker det är fantastiskt att det faktiskt är han som har bokat det här.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Han gillar inte att cykla och inte vin.
Ja, han cykla tyckte han om, men han hade inte så bra ork.
Nej, okej. Okay. Ja. Ja, men då var det väl ett gott alternativ att sitta vid poolen. Och...
Ja, absolut.
Men du åkte cykla vidare eller?
Absolut,
ja,
ja. Jag tog alla chanser. Mm. Och jag behövde verkligen det. Jag var ju rätt så mosig i både kropp och själ.
Mm.
Så, och jag hade ju erbarmligt dålig kondition. Men jag tänkte att jag får göra vad jag kan. Så jag körde på allt jag orkade. Och det var ju med tungan vid fotknölarna. Men det gjorde gott. Det för både kropp och själ faktiskt.
Mm. Och sen kommer du hem och om jag fattar det rätt i den här boken så är det någon längtan tillbaka till detta Sydafrika. Inte bara för att det är vin och sånt, men det är någonting som lockar.
Det är absolut. Och jag har nog egentligen alltid haft en längtan till Afrika. Och om den beror på att jag har levt något annat liv i Afrika eller om den beror på att jag såg de här tv-bilderna när jag var barn. Alltså jag tror, jag har ju forskat det här nu då när jag skulle skriva om detta. Alltså jag var ju bara 2 år när de här bilderna på Biafra-barnen kablades ut. Och det satte sig så starkt i mig. Sen gick jag i söndagsskolan och då fick vi verkligen lära oss om alla människors lika värde. Och att det inte ska spela någon roll vad man har för färg på skinnet. Så det har jag levt väldigt starkt med i alla år. Och jag har också längtat efter att, ja men kan du, jag får göra någon nytta någonstans och... Skulle ju det vara trevligt.
Mm.
Alltså bara utifrån min lust.
Hade ni också på söndagsskolan en sparbössa?
Ja.
Med en mörk man som nickade och tackade när man lade i pengar?
Precis. Du, den har jag inte tänkt på förrän du sa det nu.
Mm.
Men det stämmer. Det hade vi, tror jag.
Det skulle man inte kunna ha nu.
Nej, absolut inte.
Sponsorsnack. Det finns köpcenter och så finns det köpcenter. Och så finns det Bergvik. Alltså Bergviks köpcenter. Bästa Bergvik. Jag gillar det stället. För där finns nämligen allt mellan himmel och jord. Allt ifrån galaklänning till grillkörv. Och mellan sådana ytterligheter vill man ju leva. Och det är möjligt på Bergvik. Att leva alltså, trots corona. För där finns stora ytor och vidtagna åtgärder så man kan vara lugn och trygg när man handlar på Bergvik. Så håll i och håll ut. Åk dit och håll avstånd. Handla tryggt och säkert så vi alla får möjlighet att befinna oss mellan himmel och jord på bästa Bergvik.
Jo, så att det fanns en längtan, absolut. Och sen har jag en släkting som har en... vit mamma och en svart pappa. Så hon har ju mött mycket på grund av det. Att hon har mixad hudfärg. Och jobbar också en del, hel del med det. Men hon tog med mig på en dokumentärfilm i Stockholm. Och då såg vi en film som heter Rough Aunties. Och den här filmen handlar om den här organisationen då i Sydafrika. Och deras arbete.
Om Bobby Bear.
Om Bobby Bear.
Ja.
Och jag grät hela filmen.
Det var där du kom i kontakt med.
Ja.
Mm.
Och då ville jag ju åka direkt. Det här var på hösten 2010. Och jag bara, nej men jag måste åka nu. Jag måste bara åka nu.
Mm.
Nu gjorde jag inte det. av flera olika anledningar. Och det var väldigt bra, för att jag behövde nog några år på mig att ladda för det. Kan jag ju se liksom i efterhand att det gjorde gött att jag fick vara med om lite andra grejer först.
Är du impulsstyrd?
Ja, det är jag nog. Oftare än vad jag förstår själv.
Mm.
Sen skulle jag väl säga att allt eftersom jag har utvecklat min förmåga, vad jag är på väg att säga, det skulle jag nog inte säga. Jag skulle nog snarare säga fått kontakt med magkänslan som folk pratar om.
Mm.
Och som jag för länge sedan, vadå? Magkänsla, du menar när man är hungrig. Men mer, alltså, vad är det som pickar i hjärtat? Vad är det du verkligen vill? Och det är klart att ju bättre kontakt jag har fått, bättre uppkoppling där, desto ärligare och sannare blir ju impulserna som styr mig.
Mm.
Så det blir ju inte riktigt lika gardet nu som det kanske blev förr.
Mm.
I impulsstyrningen.
Ja. Har det blivit galet?
Ja, men då kunde det nog mer vara så här, ja, men det är lite roligt det du sa, och då kan jag vara med på det. Och, och så gick min hjärna igång.
Mm.
Och det kunde nog oftare då handla om att, ja, men då ville jag kanske vara lite snäll mot den andra. Det var ju inte medvetet för mig. Nu låter det som att jag är jättepräktig och redig, det är inte det. Men alltså, det var nog så att jag ville väldigt gärna vara till lax. Jag ville väldigt gärna bli omtyckt för att jag gjorde snälla saker och så.
Mm.
Och där tror ju jag att det ligger väl också kanske en del av förklaringen till det, till den här låga självkänslan som jag ju faktiskt insåg att jag drog runt på.
Mm. Hur är det med självkänslan nu då?
Betydligt bättre.
Hur har du jobbat?
Jag lyssnade för många år sedan på en kvinna som heter Jana Söderberg. Och hon pratade just om självkänsla som själens kondition och att det går att träna upp den.
Mm.
Och då bland annat så ritade hon upp en gammaldags våg med två vågskålar i.
Ja.
Och i den ena skålen så ligger vårt görande och i den andra skålen ligger vårt varande. Hon sa till och med görelse och varelse.
Mm.
Och då menar hon på att när man får beröm för något man gör så göder man ju självförtroendet som är kopplat till ens prestationer.
Mm. Mm.
Det är ju fullt rimligt.
Ja.
Och får man väldigt mycket av den varan så lär man sig ju att det är det som är valutan på något vis. Hon menar på att det behöver vara en balans. Man behöver också få bekräftelse för den man är som människa.
Mm.
Att det är skönt att hänga med dig för att du är du. Du behöver inte prestera ett skit. Jag tycker bara det är gött att vara med dig. Jag gillar dig som människa. Du duger för att du är du. Det är vi generellt sett inte jättebra på i Sverige. Eller västvärlden. Då när hon pratade om detta, som ju är några år sedan, då sa hon att då ledde ju Sverige utbränningsligan, eller man ska säga, i Europa.
Mm.
Och då var en av förklaringarna som hon hade, att om vi ständigt får beröm för våra prestationer så kommer det att halta, det blir obalans i de här vågskålarna. Men vi vet inte att det är bekräftelsen vi söker och behöver och längtar efter, så vi kommer att söka fylla den andra skålen fast med beröm för våra prestationer.
För görandet, ja.
Ja.
Men hur har du gjort för att få beröm för den du är då?
Ja, det har nog varit att jag mer och mer har omgett mig med människor som värdesätter mig för den jag är.
Mm.
Och när det blir tydligare för mig, då fick jag ju också omedelbart förskräckligt dåligt samvete i egenskap av mamma. För jag insåg ju att jag hade ju berömt mina barn otroligt mycket. Väldigt tydligt i alla fall till min dotter. Stackars nummer två kanske inte fick lika mycket. Han verkar ha klarat sig bra ändå. Men det har liksom gått lite grann i arv, det här prestationsbaserade självkänslan. Och vid något tillfälle så pratade jag med min dotter om det. Och ja, men jag ville nästan göra lite avbön. För det kändes så dumt att jag hade gjort så. Och så hade jag vetat då och jag vet nu, så hade jag ju aldrig gjort på det viset. Och som denna kloka lilla tös som nu är välvuxen sa till mig, fast mamma, du vet, jag var ganska lätt att berömma. Och det var hon. Hon var väldigt duktig. Och det är inte så att man ska sluta berömma. Men man behöver lägga till bekräftelsen.
Ja, men den här vågskålen lät väl bra.
Ja, ja, det är det. Och Jana Söderberg pratade också då om att en del av att bygga sin självkänsla, det är att ja, men få kontakt med sina känslor, stå för dem.
Mm. Och kanske till och med ta reda på vad man har för känslor.
Ja, exakt.
Och vad man tycker om saker och ting.
Ja, och också uttrycka sina behov.
Mm.
Våga be om hjälp.
Mm.
Det är inte så att själv är bästa dräng eller ensam är stark. Alltid. Ibland, ja. Men väl långt från alltid.
Mm.
Och det har ju varit en riktig sån. Det har varit en stor vändning när jag har insett att jag kan också be om hjälp. Jag älskar att hjälpa andra människor. Och som någon annan klok människa sa, du vet att du behöver ju inte ta bort möjligheten från en annan att hjälpa dig. Nej. Det kan ju vara gott för den.
Ja, man kan ju göra det för en annan skull.
Ja, precis. Så det tror jag nog varit en stor grej, att jag måste inte klara allt själv och det måste inte bli perfekt. För det är också en sån här grej.
Mm.
Att vara perfektionist menar ju många då som kan det här bättre än jag. Kan ju tyda på, måste inte vara, men kan ju tyda på att det måste vara perfekt, för annars duger det inte och då duger inte jag.
Mm. Mm.
Och det är ju ett jättetungt ok att gå runt med.
Verkligen. Jag är lite på jakt efter det här, för jag tycker att det här har varit kanske inte en röd tråd, men det dyker upp väldigt ofta i podden att vi pratar om självkänsla.
Mm.
Att väldigt många människor går runt med dålig självkänsla.
Mm.
Och då blir jag intresserad, hur motverkar man det? Nu har du gett lite tips.
Mm.
Och jag vet också, jag tror jag, det var nog när du blev intervjuad av Laspo, hette hon, va?
Mm, Josefin.
Förlaget som har gett ut en bok.
Ja.
Så var ni inne på det där att det är när man visar sig svag man blir stark.
Ja.
Och då menar jag, när jag lyssnar på det, att i det bygger man sin självkänsla. Och du är inne på det också, att be om hjälp är ju faktiskt någonstans att visa sig svag, att jag behöver hjälp.
Ja.
Så dels så bygger man sin självkänsla,
ja,
och sen bygger man andras självkänsla för att man blir behövd.
Ja, absolut.
Och så det är win-win att visa sig svag.
Definitivt, och det bygger också tillit mellan människor.
Mm.
Och något som jag också, apropå det då, har reflekterat över, det är ju det här att vad är det som gör att vi människor så ofta blir väldigt berörda när andra människor visar sina sårbarheter.
Mm.
Men när det kommer till en själv, nej, då ska det knytas åt och då ska man inte. För man är livrädd för att visa sig svag.
Mm.
Och det där har jag ju pratat med många människor om.
Vilken paradox.
Ja, visst är det en paradox. Mm. För det är också någonstans, men det är som jag har sagt till dig när vi har pratat under dagen här, att något som jag tycker så mycket om i din podd, det är ju att du väjer inte när det bränner till. Du står kvar och du är där och du kliar på ett väldigt respektfullt och genuint intresserat sätt. Och det är ju, där vågar man ju bjuda på sig själv, tänker jag.
Mm.
Och jag tror också att, ja, men det bidrar ju du mycket till att visa att det här är inte farligt. Det är mänskligt. Vi är människor med både våra fantastiska förmågor och egenskaper. Och så har vi lite skavanker här och var. Och det är det som gör att vi är människor. Annars vore vi robotar.
Mm. Mm. Vi skickar ut det, tycker jag.
Mm.
Till de som lyssnar. Be om hjälp.
Ja.
Inte bara för din skull utan för andras.
Ja.
Så bygger vi varandras självkänsla.
Mm. Verkligen.
Du väljer någonstans då, efter att ha varit i Afrika med pappa och sen har varit och sett på en film som handlar om Bobby Bear, att till slut efter något år.
Ja, flera stycken. Jag åkte till 2017, så det tog mig ju faktiskt 7 år. men då var det dags. Och det fanns ju en väldigt praktisk anledning till det också. Och det var att då hade jag ju, från det att jag skilde mig tills 2017, då hade jag också hunnit starta mitt företag. Jag styrde min tid mycket bättre. Och jag hade en stor längtan efter att få vara någon helt annanstans i Sverige i november. För jag tycker att det är lite för grått och lite för blött och lite för mörkt och lite för blåsigt.
Mm. Då är vi två.
Ja, så det var faktiskt det första att det ska jag. Jag ska, 2017 ska jag inte vara i Sverige den årstiden. Och jag tittar runt på lite andra ställen också för att jag hade nog lite grann, jag vet inte, jag hade missat på något vis det här volontärspåret just dit, så jag tittade på lite andra grejer. Men så klickade jag in mig på deras sida och såg att jösses, det går ju att åka. Mm. Och då bestämde jag mig.
Ja, tog du kontakt då med organisationen och säger hej hej, nu kommer jag, eller hur gick det till?
Jag hade haft kontakt med organisationen då direkt efter filmen först, men när jag kontaktade den här liksom andra gången, då var det via en organisation som var de som hanterade volontärerna, och den fanns i England. Så jag skickade in min ansökan och skulle då ha ett telefonmöte på engelska med Sarah. Och då blev jag görrädd. Hur ska jag prata engelska? Och det ska vara svårt och besvärligt. Och hur ska det gå? Då var det mycket. Mm. Då var det mycket jante.
Mm.
Men det gick jättebra. Och jag förstod väl inte riktigt att jag var ju ovanligt gammal för att vilja göra sånt här. De flesta är kanske 20-25 års åldern. Så min meritlista såg rätt bra ut, tyckte hon. Och det fattar jag inte heller, för jag sa, när kan jag få besked om jag kan få åka? Och jag såg framför mig, det vid stora juryn som ska bestämma det här. Och hon bara skrattade, ja men det är ju jag det, sa hon. Du är absolut kvalificerad, det är inte vanligt att människor med din erfarenhet och bakgrund vill göra det här. Så att självklart, meddela mig när du har bokat flyg. Så då gjorde jag det.
För nu kanske du ska berätta om den här gröna... Vad det är för organisation du åker till egentligen?
Ja, det är ju en organisation som finns utanför Durban, som då ligger på på ostkusten i Sydafrika. Så, organisationen finns strax utanför Durban. Den jobbar med att rädda och hjälpa barn som har varit utsatta för våld och sexuella övergrepp. Och redan där är det ju tungt.
Mm.
Bobby Bear är en organisation som driver ett slags akutboende, kan man säga. Det är inte ett barnhem, utan det är ett akutboende. Och man kan säga att de agerar, om man ska översätta det till svenska mått, så skulle jag säga jourhavande socialtjänst. De har ju jobbat upp ett rykte och en ställning i samhället där, så att människor vet att behöver man hjälp så vänder man sig till Bobby Bear.
Mm.
Vilket ju då betyder att det blir mycket telefonsamtal. Nu händer det här där. Det kan vara vuxna som ringer om hjälp för några andra barn, alltså andras barn, eller så är det barn som kommer och söker hjälp. Men jag har ju varit med på några sådana, man åker ut till ett ställe, till en familj där det är våldsamt, det är väsen, det kanske är fylla. Och då blir det någon slags inventering. Vad pågår här egentligen? Och är det barn som far illa, så tar Bobby Bear med sig de barna och liksom räddar dem tillfälligt för att ta reda på vad är det de är utsatta för. Och alldeles, alldeles för ofta så handlar det om sexuella övergrepp.
Mm.
Och det går ju... Jag tänkte säga, gå ner i åldrarna. Alltså det är väldigt, väldigt små barn som är utsatta. Och det är väldigt, väldigt vanligt. Det finns statistik som säger att ett av tre barn någon gång under sin uppväxt är med om det här. Och för det allra mesta så är det närstående. Familjemedlemmar eller nära släktingar. Det är inte så vanligt med främlingar. Det händer givetvis, men det allra vanligaste är att det är familjeförsörjaren eller någon närstående.
Jag tänkte på det när jag läste boken i somras. Just det att det var så vanligt. Om du hade någon teori om varför är det?
Ja, den är... Teorin är... Jag vet inte hur grund eller djup den är, men jag har försökt läsa mig till lite grann om det här. Och när jag har letat så har jag hittat någon studie där man menar att det finns idéer kring vad manlighet är. Som handlar om att ja, men i ett gäng på unga pojkar så har det varit i alla fall. Det ska vara något man har gjort, för det är lite manligt att ge sig på någon som är liten. Sen finns det andra förklaringar som jag tror adderar, och det är ju Sydafrika levde ju med apartheid i många, många år. Alltså ett system där svarta inte har haft rätt till vare sig skolgång eller något annat egentligen, och varit utsatta för otroligt mycket våld. En del menar att våldet nästan har blivit normaliserat i det samhället, och det blir ju en slags hackordning. Alltså rika vita och sen lite mindre rika vita, fattiga vita, och sen så i fallande skala ner till de allra fattigaste och svartaste. Ja, men när våldet blir en normaliserad, jag vill verkligen inte säga vanlig eller så, en normaliserad del av vardagen, så är ju det något man tar till.
Mm.
Jag vet, jag fick frågan innan jag åkte ner och även när jag hade kommit hem, är det så himla mycket pedofiler i Sydafrika? Och jag tror inte att det handlar om det. Det här, jag ser inte alls att det är så mycket som vi kanske tror att det handlar om. Att det har med sex att göra, utan det har med makt att göra. Det är ett sätt att visa vem som bestämmer. Och jag pratade också med en man där nere som jobbar med child safety, en politiker, och han sa det är ju ett sätt att straffa en kvinna. Det är ju att ge sig på hennes barn. Det är ett väldigt effektfullt sätt att straffa en kvinna.
Cyniskt.
Fruktansvärt på alla vis.
Mm.
Ett fattigt samhälle. Det finns många fattiga samhällen i vår värld där inte det finns alls den förekomsten av sexuella övergrepp. Men i ett fattigt samhälle som har våldsam historia. Och där då kanske förekommer såna här idéer. Så det är klart att det kanske växer och frodas. Min fasta övertygelse är ju att ingen föds förövare. Och det vill jag vara väldigt noga med. För ibland så hör man en del människor lite slarvigt säga, ja, men det vet inte väl hur folk är. Och jag säger, nej, det kan man inte alls veta. Jag tror att alla bebisar som kommer ut, de är rena.
Mm.
Det händer något på vägen.
Mm.
Och det är ju vi som finns runt omkring som bidrar till det.
Organisationen då, Bobby Bear, de tar ju hand om offer.
Ja.
Tar de hand om förövare också? Jag menar, det känns ju som att någonstans borde det startas en debatt om att det inte är status, att det inte är okej.
Mm.
För jag antar att det är olagligt.
Absolut. Det är det. Sen har de ju en rätt skum, tycker jag, lagstiftning kring sex. Det är ju lagligt med samtycke sex från 12 års ålder.
Mm.
Fokus på förövaren från Bobby Bears sida skulle jag säga är lagför honom, säger jag, för det oftast är det frågan om. Det är ju det man jobbar för.
Mm.
Och ett sätt att komma till rättegång så att det blir ett fall av det hela, det är ju att barnen får möjlighet att berätta sin historia, redskap att berätta sin historia, vad de har varit med om. Och det är ju där tygbjörnen kommer in. När ett barn kommer till Bobby Bear eller någon av Bobby Bears child safety officers, som de heter, alltså de jobbar direkt med barna. När de träffar barn så får barnet två tygbjörnar. En som de tar hem som en trygg kompis och som de kan gosa med eller anförtro sig åt. Och den andra använder man som ett redskap för att barnet ska kunna berätta. Och då, du ser ju på den här som vi har här i mitt knä nu, är det ju ritat på, det är ritat tårar, det är skrivet på den. Så att barnets berättelse hamnar på tygbjörnen Och då har man ju innan man kommer så långt försäkrat sig om att barnet har koll på kroppen. Hur är kroppen uppbyggd? Mm. Alltså kan man kroppsdelar? Det som är problematiskt i Sydafrika, i den här regionen ska jag säga, för i övrigt vet jag inte, men här i KwaZulu-Natal och inom Zulu-kulturen så är det inte givet att barn får lära sig ord för sina könsorgan. Då blir det också väldigt svårt att förklara vad som har hänt. Det finns en massa omskrivningar där. Och då bör man ju försäkra sig om, vad är det vi pratar om här? Så då får man visa på teddybjörnen här var saker och ting finns.
Mm. Berätta barna för björnen?
Ja,
eller berätta den för vuxna?
Det kanske är en kombination.
Ja. Rent spontant när jag sitter mitt emot björnen så känns det ju ganska ofarligt att berätta för en sån snäll björn vad man har varit med om.
Ja.
Man hamnar inte i skämsläge.
Nej, och det, tack för att du säger det, för att det är en av de stora vinsterna med att barnet berättar sin historia på björnen istället för att behöva visa på sin egen kropp.
Mm.
Då undviker man ju det man kallar för secondary abuse. Alltså man behöver inte genomleva övergreppet riktigt så illa en andra gång, utan då visar man på björnen. Och så dokumenteras det på björnen. Man skriver ner vad som har hänt. Det kan vara tuschpenna. Ibland så sitter det gummiband för då man blivit bunden. Ibland så är det plåster för då har man fått ett sår. Och den här flickan här som har varit utsatt, det här skedde 2016. Hon var 5 år. Och det står också vilken av de här kvinnorna på Bobby Bear som har jobbat med fallet. Det står också vilken polisstation de har varit på och vilken tid och datum. Och ett case number, alltså ett nummer på fallet. Så allt dokumenteras här. Och bortsett från det då, att barnen får möjlighet att berätta, så använder man också den här björnen som ett kompletterande bevis i rättegången. Korruptionen i Sydafrika är ganska stor. Man kan hota eller betala så att bevismaterial försvinner.
Mm.
Eller vittnesmål ändrar sig eller så. Det här bevismaterialet förfogar Bobby Bear över, så det kan inte försvinna. Och bidrar ju till att storyn kommer upp. Det här fungerar ju också när Bobby Bear är med barnet hos på polisstationen och de verkligen säkerställer att hela berättelsen blir nedtecknat så som barnet säger, att det inte blir omskrivningar eller tolkningar, utan att det verkligen blir barnets berättelse som blir nedtecknad. Och sen följer man med barnet till sjukhus och gör en läkarundersökning för att kunna säkra DNA-spår.
Mm.
Och där har ju Bobby Bear också jobbat upp kontakter med några specifika sjukhus där de vet att det finns läkare som kan göra en riktig sån här undersökning så att inte det slarvas bort eller missas. Ibland får folk för sig att klaga på den svenska sjukvården och jag tänker att ni skulle se andra ställen ni.
Mm.
Det går inte alls att lita på sjukvården på det viset i Sydafrika.
Mm.
Så att alltså att barna får så bra hjälp som de får av Bobby Bear, det beror ju mycket på att de har jobbat upp sitt rykte och sitt anseende och att de har jobbat upp kontakterna. De har ju jättefint samarbete med polisstationerna omkring där i regionen. Jag tror att de finns på 10 olika polisstationer varje vecka, tror jag.
Mm. Det är en otroligt fin organisation.
Mycket.
Som gör väldigt mycket bra. Men jag fastnar i att det är ändå ett symptom som man tar hand om.
Utan tvekan är det så.
Vem tar hand om orsaken? Finns det någon som gör det?
Hur det är ställt med det i Sydafrika vet jag inte riktigt säkert. Men jag har sett andra initiativ i Afrika. Och jag tror, om jag minns rätt, att det är i... Om det är Nigeria eller om det är i Kenya minns jag inte nu. Men där jobbar man med att lära skolbarn om hur man umgås med varann. Mm. Vad är okej? Okay? Vad är en good touch istället för en bad touch till exempel? Mm. Mm. Det gör Bobby Bear också i och för sig. Det gör de när de är ute och gör sina skoltalks. När de berättar för barn om deras rättigheter och om sin verksamhet. Mm. Så pratar de om det. Men om man tänker lite större initiativ så har jag, det har jag faktiskt inte koll på. Men det som jag nämnde med, om det nu är Nigeria eller Kenya, det har man ju sett att det påverkar tonårspojkars sätt att förhålla sig till tjejer. Och det är ju någonstans, vi måste ju börja tidigt.
Ja, för någonstans så ska det ju brytas tradition, eller vad man nu ska kalla det, acceptansen eller till och med statusnivån. Absolut. På att utsätta små barn för sexuella övergrepp.
Absolut, och det, jag tänker också på det. Jag har varit med på några sådana skoltalk och då vid det, en av de tillfällena så var det just vad är good touch och vad är bad touch? Och då hon som var med mig där, Lady Fair, som jobbar på Bobby Bear, hon visade olika exempel. Hon pussade på nallen, hon kramade nallen, hon sparkade på den. Och så fick skolbarnen då tala om det var good eller bad touch.
Mm.
Och alltså att sparka på det är ganska uppenbart. Krama det är ganska uppenbart. Men vad är en puss?
Mm.
Är det självklart det ena eller det andra? Det var ju mycket svårare.
Mm.
Och då fick man ju titta lite grann på, ja, vem gör och varför? Och vill den som får pussen verkligen ha den? Finns det någon ömsesidighet här? Och det blir väldigt tydligt att barna visste heller inte riktigt. Så de snuddar vid det på det viset i alla fall. Så absolut, alltså, det är symptombehandling. Brandkårsutryckning skulle man kunna säga.
Ja.
Det är jättemycket brandkår, är det.
Men brandkåren behövs också.
Så är det ju. Sen finns ju en faktor i det här sammanhanget som vi inte överhuvudtaget har nämnt. Och det är ju att KwaZulu-Natal, alltså den regionen där Bobby Bear finns och där Durban ligger. Det är ju den regionen på det här jordklotet där HIV-smittan och utbredningen är allra värst.
Mm.
Så inte nog med att man riskerar att bli utsatt för sexuella övergrepp. Man riskerar också i väldigt hög grad att bli smittad av HIV.
Mm.
Och det hanterar Bobby Bear också. De har utbildningsmaterial och pratar mycket om det.
Vad händer med dig som svensk som kommer dit med vår moral och vad man är van att se och höra? Det måste ha varit en jättechock.
Ja, det var det.
Hur hanterar du det?
Ja, till en början så dövade jag stoppa undan känslor i akuta skeden. För det fanns inte riktigt utrymme för dem. Och sen dövade jag ju ganska mycket med mat och godis under tiden jag var där nere. Och det blev jag ju medveten om efter ett tag att ja, det får vara så nu för att ta det när jag kommer hem. Men det blev också så, märkte jag under de här 9 veckorna, att det gick ju inte att hålla på så. Alltså det blev ju overload till slut.
Mm.
Så jag hade ju några dagar när jag inte riktigt kom ur sängen. Eller att jag blev fysiskt dålig. Sen grät jag ju väldigt mycket. Nu har jag ju ganska nära till tårar både i glädje och sorg. Jag blir väldigt lätt berörd av allting mer eller mindre. Så det är klart att vara i de sammanhangen där... Ja, men det vi var så nära det allra värsta, skulle jag säga, som en människa kan vara med om. Eller bland det allra värsta en människa kan vara med om.
Mm.
Så mycket, så det är klart att tårarna rann väldigt mycket på mig. Och en av Child Safety Officers, Tully, hon sa till mig vid något tillfälle efter att hon hade kallat in mig och skulle vara med på ett samtal. Hon skulle berätta om vad den här tjejen hade varit med om. Och jag tog mina tårar ran. Inte så att jag hulkade för någon liksom måtta. Jag var tvungen att hålla ihop mig så att inte jag blev ett problem i rummet. Så sa hon till mig, oj Annika, nu gråter du igen. Ja, så skit i det. Det är bara så jag funkar. Det är liksom ingen fara. Men det är klart jag gjorde.
Mm.
Sen tog det mig. Vissa saker tog mig hårdare än andra. Och det... Jag har ju märkt när jag har pratat om det här efteråt i Sverige. Jag har ju berättat för lite olika, i olika sammanhang om arbetet. Och jag kan ju förstå om någon sitter och tänker, orsta, hon pratar lite lättvindigt om det här. Och det gör jag egentligen inte. Men någonstans så blev det ju, hur horribelt den kan låta, det blev ju en vardag för mig där nere. Det är det här vi lever i nu. Och det är det här vi jobbar med nu. Och om jag hade tillåtit mig att bryta ihop hela tiden, då hade jag ju inte kunnat göra någon nytta. Så jag fick jobba rätt mycket med det, att förhålla mig och att, okej, du är framför mig nu. Vad kan jag ge till dig? Vad behöver du av mig nu? Så får jag försöka ge det, för det är därför jag är här. Mm. Jag har ändå satsat tid och energi och pengar på att ta mig hit. Då får jag göra det bästa jag kan här. Men det är klart att inte jag pratar lättvindigt om det, men jag förhåller mig så pragmatiskt jag kan till det.
Mm. Har du behövt hjälp hemma när du kom hem sen?
Ja.
Att sortera?
Ja. Och det satt lite hårt inne det. Apropå det här med att man inte ska be om hjälp.
Ja, du ska inte gå och störa doktorn på
alltid. Nej, men exakt. Mm. Men jag hade sån himla tur så att jag fick träffa en fantastisk kvinna i Karlstad. Jag fick 7 makalöst bra samtal med henne. Och jag åkte dit i tron att det var främst en specifik händelse i Sydafrika som jag behövde göra av någonstans. Och det behövde jag. Det var helt sant. Men det är klart att det var toppen av isberget. Jag fick ju skala rätt mycket annat också. Mm. Och det har gjort all skillnad. Och med, jag ska inte säga enkla medel, för jag har största respekten för hennes kunskap, men hon gjorde det svåra väldigt, eller ja, enklare i alla fall för mig. För jag var ju så upptagen av dels den där specifika händelsen som jag aldrig kommer att yppa för en enda levande människa. För det finns ingen som ska behöva bära det. Men hon gjorde det enklare för mig att förhålla mig till det. Hon sa, du behöver inte fundera på att du ska göra det av med Annika, för det finns i dig alltid. Men du behöver inte gå dit jämt. Du behöver inte vara med det hela tiden. Du kan parkera det och låta det få vara. Och sen om du av någon anledning behöver gå dit, så gör det. Men du måste inte ha det med dig jämt. Och det låter ju jättebanalt, men för mig gjorde det, det blev en slags sorteringshjälp. Så att ja, händelsen finns där, men jag behöver inte gå in i den.
Klokt tips.
Ja.
Jag tänkte vi snart ska stänga din bok. Mm. Är det något som du känner att vi inte har pratat om?
Ja.
Ja.
För det känns ju som kanske det bara är elände där nere i Sydafrika och på Bobby Bear. Och självklart är det inte det. Alltså i varje möte med, oavsett om det är barn, om det är personal, om det är föräldrar eller anhöriga, så gör de ju ett otroligt, både viktigt men kanske framför allt hoppfullt arbete. Alltså de skapar och bygger hopp hela tiden. Du frågar förut om så att de tar emot offer. Ja, det gör de. Men de släpper inte ifrån sig offer. De släpper ifrån sig överlevare. Och jag har ju fått vara med på en julfest för de här survivors. Barn i småttingåldern och upp till tonåringar. Där man ser att det finns en sån styrka, en sån glädje och en sånt driv. Och det syns att det, ja, men det här kommer att, jag kommer att fixa det här, det kommer att gå bra. Jag kommer att skapa mig ett vettigt liv. Och det tänker jag, det är det viktigaste de gör. Och det är också det som min stiftelse gör. Vi bygger hopp.
Hela du strålar någon slags omsorg och hopp. Nu får inte tittarna se det, men det sättet du håller nallen på.
Ja.
Så otroligt moderligt.
Tack.
Mm.
Tack. Du har sagt, du har sagt, du har sagt.
lyssna vad det du sa.
Ja, i min podd så har jag nämligen ett litet, en sektion som jag kallar för Du har sagt.
Just det.
Och Annika Westman har ju sagt saker.
Har hon det?
En del grejer har jag tagit från den boken som vi nyss stängde, men jag, den, då kan vi öppna den igen.
Mm.
Och en del saker vet jag inte riktigt om det är någon artikel jag läst eller jag har ju sett någon intervju med dig och så.
Mm.
Känner du dig redo för det?
Ja.
Du har sagt, lyssna inåt på det som är sant för dig.
Mm.
Vad menar du med det?
Ja, men det var, vi var inne lite grann på det förut. Det är så lätt, tror jag, att låta det som andra säger och tycker bli ens egna sanningar. Och så om man inte stannar upp och reflekterar så är det lätt att tuta på i livet och tro att ja, men det blir nog bra. Ja, ja, det får duga så länge. Och då är min erfarenhet att det skaver någonstans. Och till slut då så kanske det blir att man måste skilja sig eller säga upp sig eller vad det kan vara. Och det är ju synd om det ska behöva gå så långt.
Mm.
Jag ångrar inte det som har varit i mitt liv, men jag har lärt mig av det. Och jag tror att det är en av mina stora lärdomar. Det är att stanna upp och lyssna inåt. Och som jag sa förut, när folk pratar om sin magkänsla och jag har tänkt, va? Hunger? Alltså den har varit rätt avstängd för mig i många år, så att när jag har klarat av att stilla mig så pass, både i kropp och själ och tanke, så att jag får fatt i det där, jag brukar säga det där lilla pickandet som är i bröstet.
Mm.
Det är ju inte säkert att jag fattar direkt vad det är, men bara upptäcka att det är där. Och sen är det ju rätt spännande att försöka ta reda på vad vill det säga mig?
Mm. Det är härligt att du säger spännande, för jag tror att för en del så är det skrämmande.
Ja, det är definitivt skrämmande också.
Ja.
Men ja, jag kan ju inte veta vad som ligger framför mig, men om jag tittar på det som har legat bak, som ligger bakom mig i livet hittills, så det svåraste jag har gjort är ju att bryta upp från mitt äktenskap, för det innebar ju någon mening att jag tog ansvar för att bryta sönder en familj.
Mm.
Och med allt vad det innebar.
Skuld och skam.
Åh, ton.
Mm.
Så på det viset tycker jag ju att jag kanske har gjort något av det värsta.
Känns det som du kommer förbi det, eller är det fortfarande ett sår?
Jag skulle nog säga att det har läkt sig ganska bra.
Mm.
Det tycker jag att jag har gjort. Nu blev jag väldigt in the moment, så nu glömmer jag till och med bort vad du frågade.
Nej, men det var att det här, du säger ju att du påstod själv att du har gjort något av det värsta man, ja, kan göra genom att bryta sönder en familj.
Ja, men jag har ju ändå, jag har ju fått hjälp och jag har lärt mig och jag har allt eftersom medvetet valt att se på det som erfarenhet och lärdom. Jag kan ju ångra ihjäl mig, men det kommer ju inte hjälpa ett enda dugg. Nu gör jag inte det, men jag skulle kunna göra det. Mm. Folk går och ångrar sig så mycket.
Mm.
Och det är ju inte så himla konstruktivt, kanske. Så jag tänker att, vad finns det att lära sig? Jo, men apropå, vad är det som är spännande? Så du sa att det kan vara skrämmande. Det var den tråden jag tappade.
Okay, ja, ja. Mm.
Jo, men alltså, det är klart det är skrämmande. Det skrämde skiten ur mig. På alla vis. Men hade jag inte lyssnat så tror jag inte, alltså vi hade blivit olyckliga och jag hade gjort både min exman och våra barn illa och hela vår familj en stor otjänst. Så det var väl någon slags examensprov på att lyssna inåt, skulle jag säga.
Mm.
Och det skrämde skiten ur mig. Det gjorde, ja, verkligen det.
Mm, mm.
Men tack och lov. Johannes Hansen är ju en inspirationskälla för mig. Mental coach och ganska tuff sån. Jag var ganska irriterad på honom i början och lyssnade på honom. Jag tyckte han var alldeles för hård. För jag tänkte att det är lätt för dig att säga. Tills han har bjudit på sin story och visat att han har inte heller haft det så himla lätt på vägen. Men det jag vill komma till där är ju att Han menar på att utveckling sker alltid utanför komfortzonen. Betyder ju att vi är rädda. Och vill vi fortsätta utvecklas så kan vi inte gå och vänta på att rädslan ska gå över. Vi behöver våga möta den. Vi behöver vänja oss vid att vara rädda för att kunna utvecklas.
Mm.
Och det var ju en riktig sån, wow, jaha, är det det? Så den har hjälpt mig jättemycket.
Mm. Jag förstår den. Samtidigt så kan jag också tycka att priset på förändring, kan inte det vara för stort? Eller ska vi gå och vara rädda? Nu tar jag det till mig här. Ska jag gå och vara rädd resten av livet för att utvecklas?
Nej, det får ju vara en avgöra så att det är rimligt liksom.
Det är ju schysst, för det kände jag, det är nog inte riktigt beredd på.
Ja, nej, men alltså, jag har nog själv i alla fall gått och tänkt att men sen är jag inte rädd längre, då ska jag göra det här.
Mm, ja, du menar,
och du
så,
vet
ja.
Att då händer inget.
Nej.
För då går jag och väntar.
Mm.
Och jag vet inte hur, jo, det kanske jag vet lite grann hur det är för dig med tanke på vad du har gått igenom med ditt hjärta. Det är ju inte så här att man tar för givet att det finns 100 år kvar att göra saker på.
Nej.
Och då gäller det liksom att bestämma sig för, alltså, vad är viktigt? Mm. Vad vill jag verkligen pröva att göra?
Mm.
Och det är klart att nya saker är läskigt.
Så är det.
Och roligt.
Ja.
Och spännande också.
Och förhoppningsvis så är det lite roligare än skrämmande.
Ja.
Mer spännande än skrämmande.
Ja.
Mm.
Det är det ju.
Vi tar nästa citat.
Ja, kan vi.
Det här är nog i ett möte med en av förövarna i Sydafrika.
Mm.
Antingen får du dö, eller så måste du bli frälst.
Mm.
Kan du ta oss med i den situationen?
Mm. Det är den 24 oktober 2017. Och jag sitter i en rättssal. Och det är en 7-årig liten flicka. Vi ska få reda på när hennes fall ska tas upp. Och fallet gäller att hon under 2 års tid har blivit utsatt för regelbundna sexuella övergrepp under... Ja, av en familjemedlem. Han kommer att finnas där. Och han kommer in med fotfängsel och handfängsel. Och han kommer in i salen med ryggen åt oss. Och så vänder han sig om på vägen fram mot domaren. Och tittar ut över oss som sitter där. Och nu vet inte jag om jag inbillar mig. Men jag upplevde att jag fick någon form av ögonkontakt med honom. Och jag har aldrig i mitt liv, vare sig innan eller efter, drabbats av ett sånt fullständigt raseri. Och då kom det. Antingen får du dö eller får du bli frälst. Det finns inga mellanting, kändes det i mig. För jag kan inte se...
Förlåt att jag avbryter dig, men när du säger raseri, var det ett inre raseri eller ställde du och skrek?
Nej,
eller?
Inre. Ja. Nej, det tordes jag inte väsnas där.
Nej.
Nej, men alltså jag är inte en våldsam person. Okej, jag har er flugor, men annars är jag ganska så... Jag är inte så våldsam. Men där ville jag dra ut i krig alltså mot den här.
Mm.
För vi pratar om förövar och vi pratar om statistik och så, va? Nu hade jag ju en 7-årig tjej, inte precis bredvid mig, men på samma bänkrad som jag satt. Och jag hade pratat med henne. Hon var en väldigt tydlig i statistiken. Liksom alla de andra barnen jag träffade. Men han var ju också väldigt tydlig i statistiken. Han stod där och var en människa. Och han hade gjort saker så att jag höll på att bli vansinnig.
Mm.
Det blev så otroligt påtagligt.
Och vad menar du med att dö, förstår jag?
Mm.
Att bli frälst, vad innebär det då?
Ja, det är ju på ett vis ett väldigt lustigt uttalande från en människa som inte är särskilt religiös.
Mm. Ja.
Men,
så vad menar du med frälst?
Ja, men jag menar väl kanske förstå vad du har gjort och gör något för att gottgöra. Han kommer ju aldrig kunna gottgöra henne, men gör något annat gott då.
Mm.
Sen blev han ju inlåst. Alltså han fick 2 gånger 25 år. Han kommer aldrig komma ut.
Nej.
Så han kan ju vara så frälst han vill på insidan. Men det är, jag kan ju inte säga att det var mer en omedelbar känsla än det var förankrat i någon slags eftertänksamhet. Det var liksom där och då, pang.
Mm. Men det kanske är att göra gott för hand att inte kunna göra någon annan illa.
Ja.
Frälst bakom.
Lås och bom.
Punkt.
Mm.
Min viktigaste lärdom handlar om tillit.
Mm.
Vad tänkte du på där?
Ja, när jag var barn så gick det en serie på tv som heter Raskens. Rasken var gift med Ida. Och det var fattigt och eländigt och de var statare. Det var missväxt och det var missfall och det var svält och det var massa elände. Och hon hade för en gångs skull trott att hon skulle kunna spara upp lite pengar och köpa sig ett klänningstyg. Men så blev det missväxt. Det här är så jag minns det.
Mm.
Och då sa hon någonting i stil med att ska då aldrig räkna ut något. Och det var en mening som min mamma mycket väl anammade. Och levde väldigt mycket efter. Och mamma har sin historia med sina erfarenheter. Och jag förstår väldigt mycket av varför saker och ting har varit som de har varit. Men min bild är att hon levde med lite för stor misstänksamhet. Mot både kanske livet och situationer och människor. Och det är ju svårt att komma undan det när man är barn. Men när man blir vuxen så går det att välja andra strategier. Och tack vare, får jag nog säga, den här resan som bland annat, ja, men både skilsmässan och uppsägningen och min volontärtid på Bobby Bear, har ändå lärt mig att när jag vågar lita på, alltså det bär ju för det allra, allra mesta. Det är väldigt sällan som människor beter sig illa, är ju min erfarenhet.
Mm.
Och det kommer ju att låta klyschigt, som vi säger ibland, att saker och ting är. Jag tänker att klyschor kommer från att många människor har upplevt samma saker och så har de satt ord på det. Och det är ju görtaskigt att kalla det för klyschor. Men med det sagt, ju mer tillit jag visar, desto större får jag tillbaka på något vis. Och det är rätt gott, för det blir mer vilsamt. Jag behöver inte lägga energi på att jag ska fundera på om den verkligen vill mig i världen. Eller kommer den att råna mig nu? Eller kommer det bli det och det och det? Sen behöver man ju inte vara dumt naiv och ge sig ut med hela kassaskåpet liksom i fickan en mörk natt på något ställe där det är farligt. Man behöver inte vara dum. Men ökad tillit tycker jag är väldigt fint. Och ett jättefint exempel på det var ju när vi skrev och skulle liksom ordna för den här stunden. Och jag sa, kan du tipsa om ett bra ställe där jag kan sitta och jobba i Kil? Självklart, du är i vårt hus. Och jag tänkte, wow, det var inte självklart för mig.
Mm.
Och det var det för dig.
Jaha.
Och det tycker jag är ett jättefint exempel på tillit.
Mm. Avslutningsvis.
Mm.
Boken du har skrivit.
Ja.
Heter ju, mitt solonamn är Ingolosi. Vilket betyder ängel.
Ja.
Så fint. Vem var det som gav dig det namnet?
När jag kom precis ner och skulle börja min volontärtid så blev jag introducerad för ett par 300 barn vid en speciell mötesplats som man har vid Ilovo Tree där man samlas varje lördag. Och jag fick presentera mig, tala om att jag kom från Sverige och att jag skulle vara där i 9 veckor och att jag i Sverige jobbade som specialpedagog. Det tänkte jag var enklast att förstå. Och då fick jag applåder och sen så frågade de då traditionsenligt, vilket zulunamn vill ni ge henne? Och då är det en liten tjej där på 8-10 år någonstans som blixtsnabbt reser sig och går fram till en av våra tjejer och säger Ingelosi. Och då var jag tvungen att fråga Princess, som hon heter, vad betyder det då? Och då svarar hon, it means angel. Ja, då fick jag ju gråta lite till.
Ja. Jag gråter lite nu, känner jag.
Ja, det var jättefint. Och jag bär det faktiskt med stor både tacksamhet och stolthet. Jag är Jag är otroligt glad för den tiden där och för den familjen som de har blivit för mig.
Mm. Och nu är det ju så här att du kommer skänka en bok.
Ja.
Så att det blir någon som kan vinna en bok.
Ja.
Genom att svara på någon fråga. Vi har ju nämnt den röda druvan som Sydafrika är känd för.
Mm.
Så om man till mitt Instagramkonto skickar ett meddelande och skriver vad den här röda druvan heter, är man med i utlottningen.
Strålande.
Av din bok.
Strålande.
Som är en fantastisk berättelse om hur mod kan förändra ett liv.
Ja, tack. Det var en fin beskrivning.
Du, Annika Westman, ängen från Åmål.
Ja.
Stort tack för att du var här.
Tack snälla Malte, det har varit en jättefin stund för mig.
Det var det. Nästa vecka blir det något helt annat. Då får jag besök i podden av Värmlandsprofilen och hockeyproffset Magnus Nygga Nygren. Det ser vi fram emot. Till dess, var snäll mot dig själv och ha en fin vecka.